السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا. Vi fortsätter att läsa från boken Riyad al-Salihin av al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Och vi gick i förra lektionen igenom kapitlet om tacksamhet. Och idag kommer vi börja med kapitlet om as-salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Och inshallah vi kommer att avsluta det. Det är inte ett långt kapitel. Och vi får se om vi hinner påbörja kapitlet efter som handlar om ett dhikr. Now. Detta kapitel vi kommer tala om idag är ett jätteviktigt kapitel, ett ämne som berör oss alla, någonting som vi gör dagligen. Och det är att sända as-salatu was-salam över våran älskade profet alihi afdalu salatu was-salam. Är det inte någonting vi gör dagligen? Minst när vi ber 5 gånger om dagen. Din bön är inte korrekt om du inte säger Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Eller hur? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Så det är en del av bönen. Och det är någonting som vi också gör vardagligen då vi hör hans namn nämnas. Då säger vi sallallahu alayhi wa sallam. Eller alayhi salatu wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Och så vidare. Och det här är någonting som tyvärr många säger utan att förstå vad de säger. Och som Sheikh Ibn Uthaymin nämner här i detta kapitel, så är det inte passande att en muslim ska repetera saker utan att förstå vad han säger. Utan grunden är att du ska försöka förstå vad du säger. Det är bra att du gör det. Du ska göra det. Du ska säga dessa ord. Men hur kommer det sig att du säger någonting? Kanske 100 gånger om dagen utan att förstå vad du säger. Dag efter dag, månad efter månad, år efter år. Är det inte dags att fråga, vad är det egentligen jag säger? Vad har det för innebörd? Eller hur? Och så borde muslimen vara med allting. Vad betyder subhanallah? Vad betyder Allahu Akbar? Vad betyder surat al-Fatiha? Och så vidare. Det kommer att öka din inlevelse, din förståelse. När du säger dessa ord. Och att säga sallallahu alaihi wasallam är någonting enormt, någonting stort. En av de bästa former av dhikr och dua som vi inshallah kommer att höra idag. Och det är ett sånt pass stort, brett ämne att vissa av ulema har skrivit böcker i ämnet. Böcker som bara handlar om att säga sallallahu alaihi wasallam. Och den största och bästa boken i ämnet är en bok som skrevs av Ibn al-Qayyim som heter Jala'ul Afham, som är ungefär 600 sidor. 600 sidor talar han om ämnet att säga sallallahu alaihi wasallam. Så att där kan ni förstå att det är ett väldigt, väldigt stort och brett ämne. Han går in på många olika sidoämnen som är relaterade till denna fråga. Och vi har ju som muslimer skyldigheter gentemot profeten Muhammed alihi salatu wasallam. Han har huquq, rättigheter, och vi har skyldigheter. Och från de största av rättigheter är att vi ska ära honom. Vi ska upphöja honom, ära honom och värda honom, respektera honom. Och vi ska också älska honom mer än alla andra människor. Och en form av värdnad, respekt, är att göra denna dua. Att säga sallallahu alaihi wasallam, som ni alla kommer att förstå varför. Så det är en form av respekt och värdnad. Och en del av de skyldigheter som vi har jämt emot honom, alihi salatu wassalam. Och som muslim har vi lärt oss en viktig sak. Och det är att profeten, alihi salatu wassalam, har sagt Men ahsana ilaykum fakafi'u. Den som gör någonting gott till er ska ni gengälda. Ni ska ge någonting tillbaka. Har någon gett dig någonting, ge någonting tillbaka. Du får en gåva, ge en gåva tillbaka. Har du inte någonting så säg åtminstone jazakallahu khayran. Då har du gjort mycket gott. Tayyib, en fråga. Har profeten Muhammed alaihi salam gjort någonting för oss? Egentligen dum fråga. Men att vi sitter här idag, det är hans förtjänst. Hans uppoffring för denna umma. Han visade oss vägen. Allah visade oss vägen genom honom. Han offrade sitt liv för våran skull. Han bryr sig mer om oss än vad vi bryr oss om oss själva. Så han har all förtjänst. Ni är självklart Allah först. Men sen också profeten Muhammad a.s. Så vi är skyldig honom ett stort tack. Ja. Och hur ska vi tacka honom? Då säger de lärda, är ni det minsta vi kan göra är att göra denna dua för honom. Att säga sallallahu alaihi wasallam. Att be Allah azza wa jal att ära honom och upphöja honom. Så det är en form av tacksamhet. Och det är också någonting som de lärda säger ökar våran kärlek till honom. Det ökar våran kärlek till profeten Muhammad alaihi salatu wasalam. Varje gång vi säger dessa ord så kommer det öka våran kärlek till honom, vilket är någonting som är från våran iman. Författaren nämner en ayah i början på detta kapitel, och det är den kända ayahen i slutet på surat al-Ahzab, där Allah azza wa jall säger ya inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Allah och hans änglar sänder salat över profeten. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Troende, sänd salat och salam över honom. Surat al-Ahzab, vers 56. Här nämner Allah Azza wa Jal tre saker som Ibn al-Faymin nämner. Al-khabar, wal-amr, wal-ta'kid. Tre saker. Al-khabar är att Allah Azza wa Jal och hans änglar sänder salat över profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Och Allah betonar detta, ta'kid, inna Allaha. Och sen kommer beordringen, al-amr, att Allah sen beordrar oss att sända salat och salam över honom, alihi afdalus salat och salam. Och det här för oss till den viktiga frågan som vi introducerade ämnet med. Vad betyder att Allah gör salat, änglarna gör salat och att vi gör salat och salam över profeten Muhammad alihi afdalus salat och salam? De lärda har lite olika diskussioner kring den här frågan. Men det korrekta, wallahu alam, är det som nämns från Abu al-Aliya, som var student i Sahaba, att Allahs salat över profeten Muhammad alayhi salatu wassalam är thana'uhu alayhi fil mala'il a'la. Att Allah prisar honom och upphöjer hans namn och status bland änglarna, bland de högsta av änglar. Genom att Allah azza wa jal upphöjer profetens namn och hans status i de högsta av sällskap hos änglarna och även här på jorden. Okej? Okay? Så vissa kan förstå fel att ordet salah betyder bön. Alla ber inte till någon, eller hur? Vi ber till Allah, alla ber inte till någon. Men det är inte här innebörden av ordet. Att salah betyder här ethana, att Allah upphöjer hans status, hans nivå, hans belöning hos änglarna och hos de troende och i nästa liv. Förstår ni? Så när du säger Allahumma salli ala Muhammad, yani Allah upphöj Muhammad. Du gör dua att Allah ska upphöja Muhammad och yani upphöja hans namn. Och hans namn är wallahi upphöjt. Som Allah azza wa jalla har sagt, wa rafa'na laka dhikrak. Vi har upphöjt ditt namn. Så Allah azza wa jalls salah betyder här thana, att Allah upphöjer honom och prisar hans namn, eller upphöjer hans namn och hans status bland änglarna. Och då änglarna gör salat över profeten Muhammad alaihi salatu wassalam, så är det att de gör dua att Allah ska upphöja hans namn. Okej? Okay? Och samma sak då vi gör salat. Då vi säger Allahumma salli ala Muhammad, en ja Allah, upphöj profetens namn. Höj hans status, höj hans nivå, höj hans belöning. Det är dua från våran sida. Okej? Okay? Vissa ulema har också sagt att as-salah betyder rahma. Ja Allah, ha rahma över Muhammad. Och det är inshallah en korrekt innebörd också. Wasallimu. Wasallimu, vi har salat wa salam. Sallallahu alayhi wa sallam. As-salah, sa vi, betyder att upphöja hans namn, hans status. As-salam på arabiska översätts ofta till frid. Frid och välsignelse. Men egentligen as-salam betyder också att man skonas från ondska. Man säger på arabiska salamak Allah. Och Allah skyddar dig från ondska. Ni har hört kanske när någon råkar illa ut, de säger salamat. Salamak Allah. Genom Allah skyddar dig. Allahumma sallim sallim. Som profeterna kommer att säga då folket ska gå över bron på domedagen. Allahumma sallim sallim. Yani Allah skona folket, skydda folket. När vi säger här wa sallimu alayhi taslima. Yani vi gör dua att Allah ska skydda honom från all ondska. I detta liv, i nästa liv. Då han levde. Och även som Ibn Uthaymin säger i graven. Och i nästa liv. Och att Allah ska skydda hans religion. Sharia, yani al-islam och al-Quran och muslimerna från all form av ondska. Det är också en del av den här duan. Att Allah ska skydda honom från allting ont. Okej? Så när vi då säger dessa ord Allahumma salli ala Muhammad och ala ali Muhammad, eller när vi säger sallallahu alaihi wasallam, så betyder det då, kommer ni ihåg då, Allahumma salli ala Muhammad betyder upphöj hans status. Wa as-salam betyder då och skydda honom från allting ont i detta liv och i nästa liv. Och skydda hans religion och det han har kommit med från allting ont. Yani bevara hans religion. Naam. Och här nämner också Ibn Uthaymin till faida, till nytta med den här versen. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allah säger här ya ayyuhalladhina amanu, som på svenska betyder och ni som har tro. Och när Allah säger ya ayyuhalladhina amanu, så ska vi lyssna som Abdullah ibn Mas'ud sa, för Allah kommer antingen att påbjuda någonting eller förbjuda någonting. Och varje gång Allah säger ya ayyuhalladhina amanu i Koranen, så kommer det ett förbud eller påbud. Att implementera detta, att förverkliga detta, sätta det i verket, är en egenskap av iman. Iman har, som profeten Muhammad a.s. sa, mer än 70 förgreningar, eller 60 förgreningar. Den högsta är la ilaha illallah. Den lägsta är att ta bort något farligt från vägen. Och blyghet är en del av iman. Okej? Okay? Så, när Allah säger här, ya ayyuhalladhina amanu, troende, då förstår vi att det är en egenskap av iman att säga sallallahu alaihi wasallam. Någonting som stärker din iman och gör din iman yani större. Yani gör dig fast på din din och stärker din iman av att säga sallallahu alaihi wasallam. Yani en egenskap av iman. Och sen nämner författaren ett flertal hadither. Och den första hadithen är en hadith som ni många säkert har hört, som berättas från Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Där han säger att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: "Man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashara." Att den som sänder en salat över mig, över honom kommer Allah att sända 10 salat. Berättad av Muslim. Mashallah. Här börjar vi tala om belöningen. Yani när du säger en gång Allahumma salli ala Muhammad, kommer Allah att sända 10 salat över dig. Det betyder att Allah kommer belöna dig 10 falt. Och det här gäller allting i islam. Men ja bil hasana falahu ashru amthaliha. Den som kommer med en god gärning kommer att få den 10 dubbla minst. Det finns ingen gärning i islam, god gärning, där du bara får en hasanat. Du gör en god gärning, du får en hasanat. Det finns inte. Utan minsta belöningen är 10 hasanat. Okej? Så här säger du gör dua att Allah ska upphöja profetens namn alaihi wasallam. Du kommer att få 10 tillbaka. Genom Allah kommer att upphöja ditt namn 10 gånger. Förstår ni? Och inte bara det. Det lades till i en annan hadith som är sahih. I Musnad med Mahmud. Den som gör salat över mig en gång, kommer Allah att göra salat över 10 gånger. Wa hatta anhu ashra khatayat. Och Allah kommer att ta bort 10 synder. Wa rafa'a lahu ashra darajat. Och höja honom 10 nivåer. Och den här hadithen är sahih. Mashallah. Så kolla här vilken enorm belöning man får. Du säger en gång sallallahu alaihi wasallam, du får 10 salat av Allah. Du får 10 hasanat. Allah tar bort 10 synder från dig och Allah höjer dig 10 nivåer i nästa liv. Allah, han är shakur. Den som belönar stort för lite. Wallahi, vi gör lite och belöningen är enorm. Ingen kan komma och säga att belöningen vi får i nästa liv, den är liten. Vi förtjänar mer. Eller hur? Wallahi, minsta mannen i Jannah får som denna dunja 10 gånger. Och han får allt vad han önskar i all evighet. Kan man säga att han har fått detta gengäld för hans gärningar? Han förtjänar detta? Nej. Det är som att någon av er jobbar en dag och han får 100 miljarder i lön. Kan han säga, ja men, wallah, jag förtjänar mer. Jag kämpade hårt idag. Nej, du fick en överflödig lön. Säg bara, alhamdulillah. Och så är det med Allahs gåvor. Du går inte jämföra vad som finns i nästa liv med vad som finns i detta liv. Allah, han är shakur. Han belönar oändligt. Nas'alallaha min fadlihi. Wallah, ge oss från hans gåvor. Så kolla här. Vilken enorm belöning. Det här om du säger det en gång. Tänk om du säger detta 100 gånger om dagen. Då blir det gånger 10. 10 salat gånger 100. Och sen 10 eller belöningar gånger 100. Synder förlåtna gånger 100 och så vidare. Mashallah. Sen berättar författaren från Abdullah ibn Mas'udin radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alaihi salatu wassalam säger awla nasi. Aula nasi bi yawm al-qiyama aktharuhum alayya salatan. Här säger profeten a.s. att den som kommer stå mig närmast på domedagen är den som sänder mest salat över mig. Berättar David Tirmidhi. Och Sheikh Albani säger att den är hasan. Så kolla här. Den som står profeten närmast a.s. är den som sänder mest salat över honom i detta liv. Vill vi inte vara nära profeten Muhammad a.s. i nästa liv? Och den som är nära honom kommer vara på en bra plats. Han är på den bästa platsen i nästa liv. Så vill man vara honom nära och älskar man honom, vill man vara med honom i paradiset, så ska man inte vara snål mot sig själv, utan man ska kontinuerligt göra mycket salat och salam över profeten Muhammad alihi afdal salat och salam. Han berättar sen också den kända hadithen från Aus ibn Aus radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger inna min afdali ayamikum yawm al-jum'a, från era bästa dagar, och det vill säga den bästa av era dagar är fredagen, fa akthiru alayya min as-salat fihi, så sänd mycket salat över mig på fredagar, fa inna salatakum ma'rudatun alay, för era salat kommer att nå mig. Och då så sa man, ja Rasulullah, hur kan vår salat nå dig då du har blivit förmultnad i jorden? Och då så sa han att Allah Azza wa Jal har gjort det haram för jorden att förmultna profeternas kroppar. Berättade av Abu Dawud med en autentisk kedja. Nah, mashallah. Här nämner profeten Muhammad a.s. en viktig sak. Vi har talat om att man generellt, alltid, varenda dag, ska säga as-salat wassalam över honom. Generellt, eller hur? De här haditherna vi har sagt, de är generella. Varje dag, året runt, livet runt, ska man säga hela tiden Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam och så vidare. Men det finns tidpunkter då det är yani mer rekommenderat, starkare rekommenderat än andra. Och en av dessa tidpunkter är fredagen. Fredagen är den bästa dagen, som profeten Muhammad alaihi salatu wassalam här sa. Och han kallade fredagen i en annan hadith för veckans id, veckans högtid. Och Allah Azza wa Jal ärade oss med den här dagen, Yom al-Jum'a, veckans högpunkt. Och det lades till i en annan hadith att det var den dagen så som han fullbordade skapelsen på. Han började skapelsen på en söndag och avslutade den på en fredag. Och det var den dagen då han skapade Adam, den dagen Adam fick gå in i paradiset. Den dagen Adam kommer att, eller fick gå ut från paradiset. Den dagen det kommer att blåsas i hornet. Och den dagen då mänskligheten kommer att återuppstå. Allt detta är på en fredag. Så domedagen infaller på en fredag. Och den här välsignade dagen, Yom al-Jum'a, är då en dag där man ska passa på att göra mycket salat och salam över profeten Muhammad alihi salat och salam. Och det omfattar hela dagen. Den från morgonen till Maghrib. Okej? Okay? En fråga som här ofta kommer. Vad ska man göra under fredagsbönen? När imamen nämner profetens namn, alihi salatu salam. För här blir det lite svårt för vissa att förstå. Ena hadithen säger att du får inte säga någonting alls. Du ska vara helt tyst då imamen predikar. Ni känner till den, eller? Då imamen predikar får du inte säga någonting alls. Du får inte ens säga tyst till din kompis. Okej? Okay? Samtidigt som när du hör profetens namn, alayhi salatu wasalam, sägas, så ska du säga sallallahu alayhi wasallam. Så vilken har här företräde? Eller finns det någon motsättning här? Och svaret är enkelt. Du säger sallallahu alaihi wasallam tyst för dig själv. Utan att höja rösten. Då har du inte talat. Och du har samtidigt implementerat den här sunnan av att säga sallallahu alaihi wasallam. Okej? Okay? Hadithen nämner också en till väldigt viktig punkt. För han sa här att eran salat kommer att nå mig. Fa inna salatakum ma'rudatun alayh. Eran salat som ni gör kommer att presenteras över mig. Efter min bortgång. Och i den andra hadithen så sa han, som författaren här kommer nämna. Han sa, gör inte min grav till en id. Utan sänd salat över mig. Vart ni än är så kommer den att nå mig. Och en annan hadith att Allah har speciella änglar. Inna lillahi malaika sayyahin. Yuballighuna an ummati as-salam. Allah har resande änglar som färdas runt på jorden som förmedlar salam till mig. Okej? Okay? Jag vill att man ska förstå de här hadifierna tillsammans. Efter att profeten har dött alayhi salam så finns det då speciella änglar och även under hans tid när han levde som reser runt jorden och deras enda uppgift det är att leta efter folk som säger sallallahu alaihi wasallam. Okej? Okay? Och när vi gör det, vi säger Allahumma salli ala Muhammad eller sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wasalam, så tar de dessa ord och förmedlar dem till honom, till hans själ, så att han kan besvara. Och en annan hadith säger att de nämner ditt namn och din pappas namn. De säger fulan ibn fulan. Yani, den här mannen, son till den här mannen, gav dig salatu wasalam. Och då besvarar han salat till dig. Och det här är som Ibn al-Qayyim säger, kafa bihi sharafa. Det räcker som dygd att ditt namn nämns till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Är det inte någonting nobelt? Att våra namn nämns inför den noblaste människan, bästa människan som gått på denna jord. Är det inte fint? Så därför ska man inte vara snål, utan man ska ständigt säga Allahumma salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed alaihi salatu wassalam och så vidare. Och de här änglarna för då vidare salam till honom. Yani yu'rad ali, över hans själ. Och det här är en viktig punkt. För han nämnde i hadithen, gör inte min grav till en id. En id betyder en plats som ständigt besöks. Det vill säga att en person får för sig att man ska gå till hans grav varje dag. Man kan gå till hans grav och säga assalamu alaikum ya rasulullah. Som vissa sahaba gjorde. Men det finns ingen hadith som säger att det är rekommenderat. Okej? Okay? Utan haditherna lämnar att du kan sända salat och salam över honom vart du än är på jorden. Det vill säga det spelar ingen roll om du är på Nordpolen eller om du står framför hans grav. Din salat och salam kommer ändå att nå honom. För änglarna kommer att förmedla den till hans själ. Hans själ är i barzakh. Den har en hayat, ett liv som är starkare än martyrernas liv. Han har dött, han har lämnat denna världsliga dunja. Innaka mayyitun, Allah säger du kommer att dö. Och de kommer att dö. Och ingen människa före dig har fått en khulb, har levt för evigt, ja Muhammed. Så han är död genom det världsliga livet. Men hans själ är levande. Så som martyrernas själar är levande. Allah har sagt i Koranen att tro inte att de som stupat för Allahs skull är döda. Och profetens själ, alayhi salatu wasalam, är i ett ännu starkare liv än deras liv, som Ulema nämner. Taib i al-hayat al-barzakhiyya. Och där sker det saker som vi inte kan förstås på. Yani, vi är 1,7 miljarder muslimer. Om alla änglar ständigt förmedlar våran salat och salam till honom. Det blir oavbrutet miljontals salat och salam i sekunden, eller hur? Men tiden där är någonting annat. Det är inte som tiden här. Förstår ni? Det är två helt olika saker. Allah kan få tiden att gå snabbt, kan få tiden att gå sakta, kan få tiden att stanna. Allah Azza wa Jalla är den som skapar tiden. Så allting är möjligt för Allah Azza wa Jalla. Okej? Men här kommer en viktig fråga. Vissa ahlul bid'a, vissa innovatörer som halkat i religionen, har tagit dessa hadither som bevis på att profeten alaihissalam hör i sin grav. Och därför kan vi göra analogi. Vi kan jämföra salat och salam med att prata med honom. Och om vi kan prata med honom, då kan vi gå till hans grav och vi kan säga, ja, Rasulullah, gör dua för mig. För han hör. Och hans dua är besvarad. Vad säger ni om den här liknelsen? Den här analogin? Analogi, att man liknar någonting. Kan vi gå så långt? Nej, det kan vi inte. För att haditherna, ingen av haditherna nämner att han hör vårat tal direkt. Utan haditherna nämner att det finns en medlare emellan. Och det är änglarna. Förstår ni? Så haditherna nämner inte att han hör det vi säger. Och den nämner inte heller, haditherna, att änglarna förmedlar allt vad vi säger. Utan den nämner bara att de förmedlar as-salat och salam. Okej? Och ett av de starkaste bevisen på att det här inte stämmer är att ingen av sahaba radiyallahu anhum gick till hans grav och bad honom göra dua för dem. Sahaba gick genom mycket stora prövningar. De hade prövningar, de hade mycket motgångar. Men det finns ingen autentisk hadith att de gick till hans grav och bad honom göra dua. Så ja, Rasulullah, vi har problem. Gör dua att Allah ska hjälpa oss. Sahaba, som de lärde sig, asbaqun nas bil khair. Det var de som var de yani, i framledet av att göra gott. Om någonting var tillåtet, om någonting var bra, så gjorde de det utan att tveka. Så om det här var tillåtet, tror ni inte att sahaba skulle gå och göra det? Ett, skulle de inte känna till det. Och två, skulle de inte göra det. Varför skulle de gå till någon annan och säga dua för mig? När man kan gå till profeten alaihissalam och hans dua är garanterat besvarad. Men de gjorde inte det. Till och med Sahih Bukhari. De sa att när det var torka på profetens tid alaihissalam, så gick vi till honom och bad honom be Allah om regn. Eller istisqa. Efter att han dog så gick vi, och det var Omar, gick till Al-Abbas, profetens farbror alaihissalam, och bad honom be om regn. Varför gick de då inte till profetens grav alaihissalam och bad om hjälp? För att det inte är tillåtet. Det hör inte hemma i islam. Det finns inte i islam att vi går till döda människor och ber dem göra någonting för oss. Det finns inte. Det finns inte att det är tillåtet i islam. Och även om de skulle höra, som Allah säger, de hör inte eran dua. Och det här är de som är inte ens är profeter. De hör inte eran dua. Men om de skulle höra eran dua, så skulle de inte besvara er. Och på domedagen kommer de förneka eran kyrk. Du kan inte gå till en grav och säga, ja, Abdul Qadir Jilani, ge oss hjälp. Du får det är kyrk. Vill du ha någonting, be till Allah Azza wa Jalla. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Du får inte be till en grav. Det är inte tillåtet i islam. Vi gör bara dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Så, men jag vill bara nämna här att ibland när man talar med folk av bid'a, så kommer de med såna här kedjebevis. De har inget konkret bevis. De har påhittade berättelser, de har någon berättelse om någon man som gick till profetens grav och han fick sin dua besvarad och hit och dit. Nej, se, det här funkar inte. Allah har sagt att vi ska åkalla honom i Koranen. Vad är ditt bevis på att vi får åkalla döda människor? Han kommer inte ha något bevis. Utan han kommer komma med såna här argument att man kan ge salam till honom, då kan man också göra dua till honom, han hör och så vidare. Nej, han hör inte. Och ett till bevis som vi kan avsluta med här är också att på domedagen så kommer varje profet att få en haud. De kommer att få en samlingsplats med vatten. En haud som profeten Muhammad alaihissalam kommer att få i den största haud. Och den fylls på från Al-Kawthar i paradiset. Och det är vatten, som ni vet, som är vitare än flytande silver. Den är kallare än snö, sötare än honung och doftar bättre än misk. Okej? Okay? Det här vattnet, om man dricker från det, kommer man aldrig att bli törstig. Och det finns lika många koppar som det finns stjärnor på himlen. Den är otroligt stor. Där kommer denna ummat Muhammad alaihi salatu wasalam att få dricka på domedagen och släcka sin törst. Men det nämndes i hadithen Bukhari att ett folk från denna umma kommer att gå fram för att dricka, och då kommer änglarna att fösa bort dem, säga bort härifrån. Och då så säger Muhammad alaihissalam, ummati ummati, de är mitt folk, de är mitt folk, yani, låt dem dricka. Och då säger änglarna, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, du vet inte vad de hittade på efter det. Yani massa bid'a och avvikelse. Och då säger han, suhqan suhqan, försvinn härifrån, försvinn härifrån. Okej? Vad är shahid, vad är beviset? De säger, du vet inte vad de hittade på efter det. Yani vad som händer efter att profeten har dött alaihi sallallahu alaihi wasallam, vet han inte. Han vet inte vad som hände efter hans bortgång. Och det är jätteviktigt. För dessa människor säger att han hör allting. Och de till och med säger att han kan komma och närvara. De firar hans födelsedag och de säger att profeten kommer på våran födelsedag med sin själ. Och de har en stol, de säger här ska profeten sitta. Vart är förståndet? Vem tror på såna här saker? Var har man fått det här ifrån? Det är fel, det hör inte hemma i islam. Profeten Ali Sattasalam, som han säger, han är död. Han ligger i sin grav, han väntar på domedagen. Hänger ni med? Så man ska ta det lugnt och inte falla in i såna här avvikande saker. Islam är klart och tydligt. Följ Koranen, följ sunna. Följ klara och tydliga bevis. Följ sahabas väg. Det som sahaba inte gjorde ska du inte heller göra. Okej? Och det nämndes också här en till viktig sak. Och det är att Allah har gjort det haram för jorden att förmultna profeternas kroppar. Det vill säga att varje profet som har levt på jorden ligger kvar i sin grav som den dagen han dog. Yani, han ligger i sin grav utan att jorden äter och förmultnar hans kropp. Och det här är khas bil anbiya, yani specifikt unikt för profeterna. Men som ulema säger, det kan också vara en karama. Det kan vara någonting, ett mirakel som också drabbar andra muslimer. Att deras kropp också bevaras i graven. Som det hände med Shuhada Uhud. De vissa av sahaba som stupade i Uhud, deras kroppar bevarades också. För att det kom en flod. Ni vet Shuhada Uhud, de begravdes nära Uhud. Musa ibn Umayr och vissa andra sahaba radiyallahu anhum begravdes nära Uhud. Och det var lite stress när de begravde dem. Och sen efter lång, lång tid, jag tror det var 30 eller 40 år, så kom det en flod. Det blev som översvämning, det regnade mycket. Som spolade bort jorden och kropparna kom upp. Och de var tvungna att begrava om dem. Gräva ner dem på en plats som var högre lokerad. Så när de tog upp kropparna så sa de att de var intakt, de var som hela, som han alla. Det är också då möjligt att Allah azza wa jalla bevarar vissa människors kroppar. Men profeterna, det är garanterat att deras kroppar är bevarade i graven. Vi lär oss också en till viktig sak här. Gör inte min grav till en id. Utan sänd salat och salam över mig vart ni än befinner er. Det vill säga, vi muslimer ska inte gå och besöka profetens grav alaihi salatu wassalam med jämna mellanrum och göra det till en dyrkan. Det finns ingen hadith som säger att det är en dygd eller belöning att gå till hans grav. Och vissa säger, till exempel när de åker på hajj, vi ska åka till Medina för att hälsa på profetens grav. Vissa säger så här. Och det är fel. Du får inte göra det. Alltså det ska inte vara din avsikt. Avsikten ska vara, som nämndes i hadithen, att man får endast ge sig ut på en resa för att besöka tre moskéer. Min moské, moskén i Mekka och moskén i Jerusalem. En i Medina, Mekka och Al-Quds. Det är resan att du gör nia, att resa till Medina för att besöka profetens Muhammeds moské, alaihissalam. Och om du väl kommer dit, ja visst, du kan gå till hans grav och säga assalamu alaikum rasulullah, som Abdullah bin Umar brukade göra. Men that's it. Finns ingenting mer du ska göra. Du behöver inte vända dig mot hans grav och göra dua som vissa gör. Eller vissa kastar in lappar och skriver, ja rasulullah, vi behöver hjälp. Min fru kan inte få barn, kan du ge henne barn? Vi behöver pengar, vi behöver så och så. Wallahi, vi hade lärare i Medina som berättade, de jobbar vid graven. De har på sig så här rockar, ni kanske har sett det. Så står de vid graven och vaktar. Hade de inte vaktat, det hade varit kaos. Och de säger att de samlade en kartong. En kartong med såna här lappar. Och det är kyrk, det står massa saker. Ja rasulullah kan vi få, ja rasulullah kan du ge oss. Ibland de lägger lapparna i koranböcker bakom hans grav. Och det är kyrk, de frågar efter såna här saker. Som endast Allah azza wa jalla kan ge. Det är sjukt bara. Muslimerna ska inte vara på sån nivå. Vi kan be till Allah azza wa jalla direkt. Vi behöver inte, får inte be till någon annan än Allah azza wa jalla. Subhanallah. Så här nämns det då att vi ska inte ta hans grav till en id, en plats som ständigt besöks. Och han var väldigt mån om detta. Innan han dog, några dagar innan han dog, så sa han: må Allah förbanna Ahlul Kitab. De tog sina profeters gravar till moskéer. Ta inte min grav till en moské. Yani, gör inte som de gjorde. Yuhaddiru ma sana'u. Han varnade för det som de gjorde. Men vi ska inte falla in i det här, för det kan leda till kyrk. Att man börjar begrava folk i moskén, man bygger moskéer över folk och så vidare. Det hör inte hemma i islam. Okej? Okay? Sen så nämner författaren en hadith från Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: radima anf rajulin dhukirtu indahu falam yusalli alayya. Radima anf betyder egentligen: må personens näsa hamna på jorden. Han gjorde dua att en persons näsa ska släpas på leran. Vem? En person som hör mitt namn och inte säger sallallahu alaihi wasallam. Och det här betyder radima anf, yani må Allah förnedra. Må Allah förnedra, vanära personen som hör mitt namn nämnas men inte sänder salat och salam över mig. Okej? Okay? Så han gjorde här dua mot dem som inte sänder salat och salam över honom. Det gör saken väldigt allvarligt, eller hur? Och då säger här vissa ulema att man förstår motsatsen. Att när du sänder salat och salam över honom, så är det en orsak till att få izza, till att få ära. Att Allah kommer att upphöja dig, som vi nämnde, 10 nivåer. Allah kommer att ära dig. Men då kommer vi till en annan viktig fråga. Är det wajib eller sunna eller mubah? Yani, är det obligatoriskt eller är det rekommenderat eller bara tillåtet att sända salat och salam över honom? Det är en viktig fråga. För om vi säger att det är wajib, då betyder det att varje gång ni inte säger sallallahu alaihi wasallam, så får ni synd. Och denna synd kan ni straffas för i nästa liv. Om vi säger att det är sunna, då får du belöning för att göra det, men du får ingen synd om du inte gör det. Okej? Okay? Så vad säger vi då? Är det wajib eller sunna att säga sallallahu alaihi wasallam? Vilken åsikt är vi på? Ja? Nej, det finns en sån åsikt hos, jag tror, Abu Hanifa, Imam Malik, att det är wajib en gång i livet. Baserat på hadithen. Eller minst alltså.
Jag tänker en sittning och sen
nämner en. Ja, precis. Vissa hadithen nämner också en sittning per sammankomst. Men Allahu alam, det som Ibn al-Qayyim nämner i hans bok, och det verkar vara det korrekta, är att det är starkt rekommenderat. Det är starkt rekommenderat att göra det. Och han nämner flera argument på att det inte är wajib. Okej? Okay? För att sahaba, de sa: ja Rasulullah, berätta sig och så kan vi fråga någonting. Och de sa inte ja Rasulullah alaika salat wa salam, vilket de skulle ha gjort om det var wajib, eller hur? Och han säger samma sak i adhan: wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ska man då säga sallallahu alaihi wasallam, eller ska man säga wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Hänger ni med? Så han nämner lite logiska argument och texter som tyder på att det inte är wajib. Men det är starkt, starkt rekommenderat. Okej? Okay? Och så nämner han också hadithen som vi indikerade på, men vi kan läsa den ändå. Att det också berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu att det finns ingen muslim, ingen av er som gör salat över mig, förutom att Allah kommer att ge mig tillbaka min själ så att jag kan besvara hans salam. Yani, han som vi sa i al-Barzakh kommer att besvara våran salam. Han nämner sedan hadith Ali radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayya. Den snåla personen är den som hör mitt namn nämnas men inte sen sänder salat och salam över mig. Nah. Eller sänder salat över mig. Och denna hadith är Hasan Sahih. Al-bakhilu, den snåla. Att vara snål i islam är en väldigt klandervärd, låg och ful egenskap. En muslim ska inte vara snål. Profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam brukade söka skydd hos Allah från snålhet. Allahumma ni'udhu bika min al-bukhl. Han sökte skydd från snålhet. Och han sa, som det finns i Sahih Bukhari: thumma la tajidunani bakhilan wala jabbanan wala kadduban. Ni kommer aldrig finna mig vara snål, feg eller lugnaktig. De här tre egenskaperna finns inte i profeten Muhammad alaihi sallallahu alaihi wasallam. Snålhet, lugnaktighet och feghet. Han var den generösaste människan. Kana ajwada nas, som Anna sa. Okej? Han var den modigaste människan. Ashja'an nas. Och han var också den ärligaste människan. Han ljög inte en enda gång i hela sitt liv. Alihi salatu wassalam. Så en muslim ska inte vara snål. Okej? Och snålhet kan visa sig i många olika yani, bilder på många olika sätt. När vi tänker på snålhet tänker vi oftast på den ekonomiska delen. Att man är snål med pengar, eller hur? Men man kan vara snål med andra saker. Man kan vara snål med sin tid, man kan vara snål med att hjälpa folk och så vidare. Men här är den fulaste formen av snålhet. Och det är att man hör profeten alaihi salatu salams namn nämnas och man har inte ens tid för att säga sallallahu alaihi wasallam. Yani, det kostar ingenting. Det är balash, eller hur? Det är gratis. Du behöver inte offra någonting. Till och med den som är snål med pengar, vad är hans ursäkt att här vara snål? För det här är gratis. Så att man inte säger sallallahu alaihi wasallam är ett tecken på att man är snål. Förstår ni? Och som vi sa, väldigt negativ snålhet. Och här nämner Ulema al-Faida att när hans namn nämns, när brukar vi nämna hans namn? När vi nämner hadither, eller hur? För det mesta. Vi säger profeten alaihi wasallam sa. Och så nämnde vi en hadith. Och i den hadith kommer han antingen berätta någonting som gynnar dig i din tro. Han kommer påbjuda någonting som för dig närmare till Allah. Han kommer varna dig för någonting som kanske leder till helvetet. Ska vi då inte tacka honom? Eller hur? Då han leder oss till det som ger oss ljus, det som ger oss liv, det som ger oss paradisen. Så tackar man inte honom genom att säga sallallahu alaihi wasallam, så är man snål. Hänger ni med? Så var inte snåla, utan var generösa. Yani, det finns inte någon gräns för hur mycket salat och salam man kan säga över honom, alihi salat och salam. Sen så avslutar författaren med att nämna några hadither. Den första är från Fadala ibn Ubayd radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alihi salat och salam hörde en man i bönen som gjorde dua. Han gjorde dua i bönen. Utan att prisa Allah och utan att sända salat över profeten alaihi salatu wassalam. Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam att den här personen har stressat. Och sen sa han till honom, kom. Om någon av er ber så ska han börja med att prisa Allah. Och sen upphöja Allah azza wa jal. Och sen sända salat över profeten. Och sen kan han be om det han vill. Och denna hadith finns berättad av Abi Dawud och Tirmidhi och den är sahih. Här finns en till viktig sak. Och det är att när man gör dua. Och vi gör alla dua. Jag hoppas inshallah att ni är yani, ihärdiga och yani, kontinuerliga att göra mycket dua. Dua måste vi alltid göra. Allah älskar att vi gör dua. Laysa shay'un akramu 'ala Allahi mina dua. Det mest nobla hos Allah är att vi gör dua. Man ska göra mycket dua. Och gör vi dua, inshallah den kommer att bli besvarad. Okej? Men det finns vissa adab, vissa etik, moral, vissa saker man ska tänka på när man gör dua. Som är rekommenderade. Okej? Och vissa av de här gör att din dua har större chans att bli besvarad. Och här har vi två av dem. Två viktiga saker att tänka på innan man gör dua. Och det är att man inleder sin dua med att prisa Allah. Att upphöja Allah. Okej? Att prisa Allah, att upphöja Allah. Och sen att sända salat och salam över profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Så att man inleder sin dua med det. Och gör man inte det, då har man stressat. Och det här lär oss Allah azza wa jalla i surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha är det dua, eller hur? Det är en dua, den bästa dua, surat al-Fatiha. Och vi ber om en enda sak, ihdina sirat al-mustaqim. Men den här duan inleds med att prisa Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Det är att prisa Allah. Ar-Rahmanirrahim, malik yawmiddin. Du prisar Allah med hans namn och egenskaper. Och sen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata al-mustaqim. Så det är inte bara al-Fatiha att du börjar med ihdina sirata al-mustaqim, utan du börjar med att prisa Allah azza wa jalla. Så det är en viktig sak man ska tänka på. Man åkallar Allah med hans vackraste namn och egenskaper. Man tackar Allah azza wa jalla för allting gott man har fått. Man erkänner sina synder. Och att man också sänder salat och salam över profeten Muhammad alihi salat och salam. Det kommer öka dina chanser avsevärt att få din dua accepterad. Så tänk på det. Så han sa då till den här mannen, du har stressat. Och här finner vi också att han lärde honom väldigt fint, mjukt. Han var inte hård mot honom, han kritiserade inte honom, utan han lärde honom på bästa sättet. Nästa gång du gör det, gör på det här sättet. Sen be om vad du vill, inshallah, du kommer att få det. Och sen nämner författaren en hadith från Ubay, eller Abi Muhammad Ka'b ibn Ujra radiyallahu anhu, där han säger att profeten alaihi salatu wasalam kom ut. Och då så sa de, ja Rasulullah, vi har lärt oss hur vi ska göra salat, eller salam över dig. Hur ska vi göra salat över dig? Och då så sa han, säg Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim, au kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Bukhari Muslim. Naam. Här säger sahaba radiyallahu anhum, ja Rasulullah, och de vill här veta hur de ska implementera den här versen. Sallu alayhi wa sallimu taslima. Vi måste implementera den. Hur ska vi göra salat och salam över honom? Och då så säger han, sahabin, vi har lärt oss hur vi ska göra salat över dig. Och det här är i tashahud. Då man säger salam alayka ayyuhan nabi. Eller salam alayn nabi. Man kan säga både. Det är salam alayka. Det är då assalam. Assalam alayka ayyuhan nabi. Men hur gör vi då assalam? Assalam och assalam. Och då lärde han dem att säga denna as-salat al-ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, som vi säger i bönen. Så med dessa två gör man då salat wa salam. Okej? Mashallah. Och det här är, som ulema säger, det bästa sättet att göra salat över profeten Muhammad alaihi salatu wa salam. Om någon frågar, vad är det bästa sättet att säga på? Då är det det här sättet. Och det finns många liknande riwaya, hadithen. Och alla är korrekta så länge hadithen är autentisk. Så det finns ungefär 10 stycken olika sätt att säga denna salat al-ibrahimiyya på. Och alla är korrekta så länge de är autentiska. Naam. Och han nämner sedan en exakt likadan hadith som gärna liknande. Naam. Så här avrundar vi detta kapitel. Men inshallah vi går härifrån idag med den här lärdomen. Och den här kunskapen av vikten av att ständigt sända salat och salam över vår älskade profet alaihi salat och salam, och att det har otroligt många dygder och förträffligheter och någonting som är från de bästa formerna av dhikr. Och det är det minsta vi kan göra. Det är en skyldighet till vår profet alaihi salat och salam. Och det är då som vi sa en dua, att Allah azza wa jalla ska upphöja honom och skydda honom från allting ont. Och vi ber Allah azza wa jalla att ena mellan oss och profeten Muhammad alaihi salatu wassalam i de högsta av paradis, att göra oss till de som är i hans sällskap i nästa liv. Amin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Och om någon har någon fråga, så ahlan wa sahlan.